Välkommen till Slaget efter 12. Det är tisdag den 29 september. Snart är det oktober, så blir det höst på allvar. Stefan Winiger heter jag och vi ska prata lagstiftning här i Slaget efter 12. Med oss har vi Marco Suksi som är professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi. Välkommen.
Tack, tack. Hej.
Och Sandra Bergqvist som är riksdagsledamot för SFP och ordförande i Folktinget. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Och här i studion med mig sitter Pekka Palmgren som är reporter på Yles Spotlight. Välkommen Pekka.
Tack.
Ja, det är i veckans avsnitt av just Spotlight, Yles till granskande magasin, som vi har tittat på lagtexter och skillnader. Det var väl på Åland det uppdagades, man började titta på olika paragrafer och jämföra hur det egentligen står på finska och svenska. Och det visade sig att det var så pass stora skillnader att det liksom gjorde juridisk åtskillnad. Man skulle alltså döma, kunna tolka lagen olika beroende på vilket språk man läste texten på. Och det här borde ju inte vara så. Vad känner ni, Marco Suksi och Sandra Bergqvist? Är ni överraskade? Är ni chockade? Vad är ni? Vem vill börja?
Jag kan börja här. Ja.
Det här, varsågod Sandra.
Tack så mycket. Det är klart att det här väcker lite förundran och hos många också ilska. Tyvärr är det något som vi nog har sett de här senaste åren mer och mer, att det finns sådana skillnader. Och det är inte en positiv utveckling, utan jag ser det nog som tvärtom. Jag tycker att man kanske inte riktigt fokuserar tillräckligt mycket på det här, utan man bara låter det gå så att säga.
Mm. Marco Suksi, är du professor i offentlig rätt? Är det här okänt för dig sedan tidigare, eller har du räknat med det här?
Det är inte helt okänt, men i praktiken tycker jag förvånansvärt få situationer är det där det här har inträffat. Jag har inte träffat på många sådana här under min tid som person som läser lagtexter både på svenska och finska. Utan jag tycker att det är ändå på en ganska måttlig nivå och har inte hittills skapat några större svårigheter. Men även ett fall är för mycket med tanke på att grundlagen 79 paragraf förutsätter att lagarna både stiftas och publiceras på finska och svenska. Vilket betyder att de är båda lika autentiska och då ska ingen skillnad förekomma.
Mm. Pekka Palmgren från Yle Spotlight. Alla har inte läst artikel eller sett programmet här. Kan du sammanfatta, vad är det ni har granskat och vad har ni kommit fram till?
Vi lyfter fram två, eller egentligen några exempel på hur snett det kan gå när det har skett misstag i lagstiftningen, när det antingen är fråga om översättningsproblem eller det att det har gått in fel version på svenska. Att man har till exempel rättat en lag, den har kommit från en remissrunda, och så har man inte rättat den svenskspråkiga översättningen utan endast den finskspråkiga, den typen av misstag. Och vi visar på hur dramatiska följder det faktiskt kan ha. Den som vill veta mer om de här exemplen kan lyssna till exempel, eller gå och titta på Yle Arenan och Spotlight. Men det som egentligen är liksom det allvarliga budskapet är att det verkar finnas ett systemfel här någonstans, där de som har det slutliga ansvaret för lagarna, även de svenskspråkiga versionerna, inte kan svenska nödvändigtvis tillräckligt bra för att kunna axla det här ansvaret. Och det andra som kommer fram i programmet är att myndigheterna gladeligen hänvisar till den finska versionen och säger att det är den som är den rätta. Som om man inte skulle ha rätt att hänvisa till den svenska lagen som medborgare. Och ja.
Alltså den svenska versionen är så att säga en service för att det ska underlätta lite grann, men när det verkligen gäller så måste man läsa på finska.
Så låter det. Det där var nu en tolkning, men så det är liksom känslan i det hela. Överhuvudtaget är det att en myndighet, vi har rått två fall där myndigheten säger att ja, det kanske blev fel på den svenska, men ta och kolla den finska lagen, att det är den korrekta. Det här är ju en grundlagsvidrig princip.
Mm. Marco Suksi, det här alltså hur allvarligt, Finland är tvåspråkig nation, lagstiftningen som du var inne på ska ju finnas, vara likvärdig på båda nationalspråken. Du antydde förut att du tror inte det har hänt några större rättshaverier därför att någon har blivit så frikänt eller dömd felaktigt på grund av att man har följt en svensk lagtext och den finska var rätt eller något sånt där. Men alltså hur, sett ur ett, ur en tvåspråkig nations perspektiv, hur allvarligt är det här?
Det här är nog allvarligt om jag då får då ännu fortsätta på din tanke om att det inte har skett någon större fel. Så igår i Spotlight-programmet så kom det ju fram då ett beslut om sjöfartsstöd som hade då där man hade förfarit just på det här viset på det felaktiga sättet. Det är ju givetvis allvarligt i enskilda fall där det händer, men det är inte så stort problem enligt min uppfattning i varje fall som man kunde kanske tänka sig. Men det är principiellt sett väldigt viktigt och när lagen då kommer ut både på finska och svenska så ska lagtillämparen, den som beslutar om eventuell fastbindning med stöd av lagstiftningen inom anstalt för specialomsorgar, den tjänsteinnehavare som fattar ett förvaltningsbeslut om någonting, den domstol som i sitt domslut beslutar om någons fördel eller rättighet eller skyldighet. Så de ska båda kunna använda den svenska versionen beroende på vem som är part. Alltså partens språk bestämmer det här. Och då ska man inte växla utan partens medgivande mellan de olika språken, utan är det då är språket svenska så är det då svenska också. Den lagstiftning som tillämpas i den svenska versionen.
Och är det alltså ett tjänstefel att hänvisa till den finska lagtexten som den som är så att säga den mest korrekta?
Om det leder till ett för parten ogynnsamt resultat, till ett annat sämre resultat än vad parten kanske önskar sig i sin situation, så då är det rent av ett tjänstefel. För då gäller ju inte den autentiska version som riksdagen har stiftat på svenska.
Mm. Sandra Bergqvist, du som är ordförande Folktinget och riksdagsledamot för SFP, du har en starkt inflytande lagstiftningen i det här landet. Vad heter det? Varför blir det så här, tror du?
Som jag lite sa här tidigare så upplever jag att det finns, om man ser tendenser till sådant här kanske lite tidigare, eller här under de senaste åren, speciellt i lagberedningsarbete där vi ett flertal gånger de facto har hittat fel i översättningar och sånt som har gjort att det blir lite annorlunda på finska och på svenska. Och vi vet att lagtext kan vara annars också ganska knoppisk och det är just precis hårda den här orden, betydelsen i de här orden som kan vara väldigt viktig. Och hamnar det då felaktiga ord dit eller ord som tolkas lite olika så kan man ju se det som att det blir lite problematiskt. Så en sak som jag upplever att det är problematisk när det gäller det här så är den här tidspressen. Det är en enorm tidspress. Lagar ska snabbt stiftas och godkännas. Och i det här arbetet så blir den här översättningen blir väldigt lidande. Och då blir det lätt så att vi hinner inte läsa igenom det skapligt och den hinner inte granskas och så blir det sådana fel. Men det som jag ännu tänkte tillbaka till det som Marco här sa också, just det här att om man hänvisar till att den finska är den rätta så då påtvingas ju det svenskspråkiga ett helt annat ansvar och skyldighet. För att då ska du inte bara kunna läsa och förstå lagen utan du ska även sitta och dubbelkolla den. Och det här tycker jag också är inte helt rättvist mot den svenskspråkiga befolkningen. Att vi i sådana fall, myndigheterna, du kan säga att det är den finska som ska vara den rätta så ska vi då själva veta att vi ska läsa nu den svenska och sen ska vi sitta och dubbelkolla den mot den finska och se om vi hittar fel eller inte. Och för Ålands del till exempel så är det här väldigt problematiskt för där är det liksom, där ska myndighetsspråket vara svenska helt och hållet.
Mm. Becka Palmgren, är det här, de här förklaringarna till att, så du har ju talat med justitieministeriet, är det liksom, känner du igen de här, varför man tror att det har blivit så här?
Absolut, det ja, om jag har förstått saken rätt så är brådskan den värsta fienden i det här fallet. Men kanske ändå också en liten attityd. Mm-hmm. ett attitydproblem där någonstans där man konstaterar att nu är det så bråttom att vi inte hinner granska de svenska texterna. Jag menar, hur kan man ha så bråttom?
Mm.
Jag tycker att det vittnar om en inställning också, men jag vet inte.
Men det är, alltså, är det mindre bråttom i de finska texterna då?
Eller ja, så tycks det vara.
Och granska dem?
Så tycks det vara att ibland då det blir bråttom blir texter ogranskade, och ibland hinner man ändå granska de finska texterna men inte de svenska.
Och är det en resursfråga eller vad beror det på?
Ja, det här vet jag inte.
Mm. Det här, vad säger Markus Oksi på något sätt i det här lagstiftningsprocessen, i det här, nu får du fungera som min allvetande rättsexpert här, vilket du är ju också förstås. Det här att kan statsrådet så här komma undan med att säga vi hann inte läsa igenom svenska version, är det här korrekt?
Det är inte korrekt på det viset att det som man stiftar lag om i riksdagen så är egentligen inte en översättning, utan det är då en autentisk text. Den har tillkommit, den svenska versionen av lagen har tillkommit vanligtvis i en process där det då ingår en översättning från finska till svenska. Men lagen i sig, när den stiftas, så är inte en översättning när det gäller den svenska versionen, utan det är en stiftad lag. Man ska binda på samma sätt. Och på det viset så förstås blir det fråga om det att hur ordnas den här hanteringen av de versioner som kommer till riksdagen. Vi kommer till riksdagen nu då i två språkversioner på finska och på svenska, och där har det skett en förbättring, tänker jag, jämfört med tidigare. Man har insett det att båda versionerna måste komma samtidigt. Sandra kan säkert ha synpunkter på den saken, men det har, tänker jag, blivit en bättring på den vägen. Men det är antagligen så att man måste från statsrådets sida då investera mera resurser i det här, av den orsaken redan att som jämförelse så får ju Europeiska unionen det att fungera med översättning till 24 olika språk. I varje fall så funkar det inte sämre där än i Finland, fast man skulle kunna tro just tvärtom.
Mm. Vad säger Sandra Bergqvist?
Nej, jag håller helt med. Jag tycker dels att det är bra att det kommer de här två olika språkversionerna till riksdagen och att det så ska gå. Det tycker jag att det är en viktig sak. Men jag håller också med här om att det kanske handlar om attityder till en del. Jag tror att det också handlar väldigt mycket om okunskap. Jag tror ju de facto att det finns en hel del tjänstemän som tror att det är den finska som gäller och den svenska är liksom bara då en översättning. Jag tror att det faktiskt handlar om väldigt mycket okunskap. Och sen också, som sagt, den stora boven med tidtabellerna är väldigt tajta här, och då har man inte heller i den processen räknat in, eller vad ska jag säga, kanske inte tagit hänsyn till den viktiga aspekten som den här de här två olika språkversionerna de facto är. Man räknar inte in den tid det behövs för att utarbeta det här. Utan man tänker på behandlingen i riksdagen, man tänker på utlåtanden och man tänker liksom på de här praktiska sakerna. Men man tänker inte på det här textinnehållet, och då går det just i farten så här att man blir liksom lite fartblind och kommer inte att tänka på liksom helheten när en lag utarbetas.
Mm. Så alltså då, jag får hålla fast här vad vi har kommit fram till i den här diskussionen. Det vill säga att alltså när riksdagen stiftar en lag, då stiftar den egentligen två lagtexter, en på finska och en på svenska, som är per definition likvärdiga. Det gäller samma sak, men en version på svenska och en på finska. Så att säga, det är helt enkelt jämnbördiga texter om samma sak. Betyder det också att de är lika giltiga, måste det ju betyda, väl, eller hur?
Det är precis det som det betyder, det är lika giltiga. Så att en myndighet eller en domstol kan använda, eller ska använda då den svenska versionen när parten till exempel är då svenskspråkig. Och då meddelas beslut eller domen utifrån den versionen. Och man ska inte behöva som domstol heller gå till den andra språkversionen och söka ledning därifrån.
Så då är det så att säga, även om det är inga enorma skillnader förstås i texten, så roligt har vi inte att vi får köra fortare på motorvägen, vi som talar svenska, än de som talar finska, men att ändå om det gäller gäller bestämmelser kan ändå ge olika resultat. För det var, om du kan ge ett exempel, Pekka Palmgren från Spotlight, där det liksom ledde till skilda liksom beslut i fråga om att det var när man använde den svenska texten.
Ett exempel som du kom från Åland var en paragraf som gällde fastbindning av personer inom specialomsorgen. Och då blev tiden för fastbindning blev olika de facto på finska och på svenska.
Mm.
På grund av att man hänvisade till en till ja, det var lite komplicerat, men alltså det var så att man ska bedöma läget på nytt med två timmars mellanrum, sades det på ena språket. Men på andra språket sa det att man ska bedöma läget med högst två timmars mellanrum.
Mm.
Och då blir det ju olika.
Det vill säga man måste på, och det var den finska versionen, visst var det så, att då måste man alltså ha egentligen mycket bättre övervakning för att, och sen måste man ha koll efter högst två timmar, egentligen betyder ju det oftare gärna.
Ja.
Medan den svenska versionen sa två timmar, då kan man gå och göra något annat och komma tillbaka om två timmar.
Ja,
är det så jag ska?
Ja, så var det. Alltså, skillnaden var just den här, men nu måste jag med dig, du kommer inte ihåg vilket det som var svenska och vilket det var
den finska. På det ena respektive andra språket, ja.
Ja. Ja. Jag skulle gärna kasta ut en fråga vad gäller hur allmänt det här är med fel. Nu vet jag inte hur man skulle kunna dokumentera det. Det kan vara svårt, arbetsdrygt för att säga det. Så, men om en gång attityden hos två myndigheter som vi nu har råkat stöta på är den att inga problem, vi tar den finska så får vi det rätt. Så hur ofta har det inte skett så och den andra parten eller den som det berör har sagt att okej, vi kör så här, det är väl bäst att inte börja bråka här till exempel. Jag vet inte, men jag tänker mig hur undfallande svenskspråkiga kan vara i det här landet och hur oförmånligt det kanske är att börja bråka mot en myndighet för en själv i ens eget fall, så tänker jag att det kan ha en viss betydelse.
Känner ni igen det här, Sandra Bergqvist, det här dilemmat?
Jag kan inte säga att jag kommer ihåg att jag ska ha upplevt något sådant här fall, men jag har inte heller jobbat med de här frågorna direkt, så att det finns säkert sådana som kan det här mycket bättre än jag. Att de erfarenheter som jag själv har så är just av det här arbetet när man börjar med att stifta en ny lag. Och då till exempel vård- och landskapsreformen som nu har upprepats här några gånger de senaste åren och det arbetet där. Så där vet jag att vi har suttit och hittat översättningsfel, och det är bra att man hittar det i det skede när det är under beredning ännu, men jag har inga siffror på, eller jag kan inte börja uppskatta eller gissa mig på att hur många sådana här typens fel som skulle ha gått igenom systemet och som finns där ute, det vågar jag absolut inte säga, men jag tycker att det känns lite betryggande när Marco säger att det inte är så väldigt, väldigt vanligt, och det är jag då glad över. Naturligtvis, precis som han sa, så varje fel så är ett för mycket. Men samtidigt så tycker jag det är skönt att vi kan tänka oss att den finska lagstiftningen ändå är och ska vara jämlik för både finskspråkiga och svenskspråkiga.
Mm. Har du någon information om det här, Marco Suksi? Alltså det här, om man känner att man, alltså lönade sig att protestera mot om man upptäcker sånt här och kräva, hävda sin rätt?
No. Det är en fråga som har sysselsatt mig lite grann nu så där som på någon slags abstrakt nivå. Att jag har som fråga med att om man får ett förvaltningsbeslut eller domstolsbeslut på fel språk, en svenskspråkig får det på finska, så betyder, kan det då betyda att det beslutet är så att säga ogiltigt? Jag ska inte gå in på den saken, men att det är lite samma här då, att om man tillämpar fel lagen på fel språk, så blir då, trots att man ger beslutet på rätt språk, så blir då beslutet ogiltigt på något vis. Och det är kanske det som är den här grundfrågan här. Kan man tänka sig att beslutet då belastas av ett sånt fel att beslutet blir ogiltigt? Så det är intuitivt, tänker jag, att man vid myndigheter då tar den enkla vägen och svarar nej på det här, beslutet blir inte giltigt
man har bara som råkat titta i den finska versionen, för den ska vara den samma som den svenska. Och det är ingen skillnad ska förekomma. Ingen skillnad ska förekomma, och då borde man som behöva bekymra sig över den här saken. En som myndighet, att vad man använder för språkversion som grund för ett resonemang i ett beslut. På den punkten har jag inget svar egentligen. Jag har bara sådana här olika resonemang att framföra. Men mitt intryck är då alltså fortsättningsvis att det är ganska sällsynt som sådant här egentligen sedan leder till konsekvenser för parter eller för individer. Men som Sandra också där då konstaterar, ett fall är för mycket när det då ska vara likvärdiga språkversioner.
Så jag tolkar det rätt då, Markus, också att du säger inte att det inte skulle finnas en massa fel där ute, utan du säger bara att det har inte haft konsekvenser som vi känner till.
Det är ingen som har forskat i det här, så vitt jag vet, och det här kan då lanseras som ett bra tema för vidare forskning för någon. Att det är kanske mest en samhällsvetenskaplig fråga än en juridisk fråga, eller kanske en rättssociologisk fråga att fråga sig just det här, att finns det individer, företag där ute som har drabbats av såna här felaktigheter genom tillämpning av fel språkversion av lagen, och hur har det inverkat, vad har man gjort och hur har man tänkt sig?
Den här har ju väckt viss förvåning bland publiken här. Det har kommit flera läsarkommentarer till Spotlights artikel om det här, och flera. Jag kan ju vidarebefordra den frågan här, och som vi kan reda ut den. Då undrar om man kan föra den här till, om man känner sig att man har så att säga fått blivit felbehandlad, eller redan faktum att det finns en rättsosäkerhet genom visserligen sällsynta men ändå olikheter i språkversioner, att man kunde föra det här till Europadomstolen i Strasbourg. Är det en framkomlig väg, skulle du säga, Markus Oksi?
I det fall att det juridiska problemet som då föds av den här skillnaden faller inom ramen för någon av de rättigheter som Europeiska människorättsdomstolen då kan hantera. Det är ganska få situationer slutligen som där då kommer upp. Men till exempel administrativt frihetsberövande genom fastbindning, så kunde vara något sånt som kunde föras dit. Ifall det finns ett konkret situation där man då har blivit föremål för olika lagtillämpning beroende på den språkversion som man har hänvisa till.
Mm. Så då det juridiska, men jag tänker mig så här att som en språklig minoritet, vi som talar svenska i Finland här, att det är naturligtvis mycket som bara är som det är. Det är en väldigt stor majoritet är finskspråkig, så att det i vardagslag kan vara att det är lättare att komma fram på finska hur gärna man än vill klara sig på svenska och så vidare. Det får man, det är bara som det är helt enkelt. Men det här är ju när lagen börjar gälla olika på något sätt, och även om det är sällsynt, så är det här en principfråga ändå som jag tror för många är väldigt känslomässig. Sandra Bergqvist, tänker jag på, är ordförande i Folktinget på något sätt. Är det här alltså rent politiskt? Och jag menar, du är SFP-politiker. Det här är ju något som borde vara ett specialområde för att bevaka för SFP.
Visst, språkliga rättigheterna så ska ju också gälla här och lagen i allra högsta grad. Och visst är det lite allvarligt, eller det är allvarligt att om det börjar bildas en sån folkopinion om att man inte riktigt på något sätt kan lita på den svenska lagen, eller den svenska lagen på något sätt inte är lika mycket värd som det finska. Så den uppfattningen, eller om det föds en sån folkopinion, så tycker jag att det är allvarligt. Sen är det ju naturligtvis också det att det är svårt. Vi har, jag vet inte hur många lagar och hur många sidor lagtext vi har i det här landet. Om vi ser på vårt
reformen
så är det väl 1200 sidor som vi ska börja traggla igenom här småningom. Så det gör också det att om vi sätter en robot kanske då, till att gå igenom alla de här texterna, vilket vi småningom säkert kan göra, som ska vara betydligt mycket snabbare och säkert mer tillförlitligt också än om människor läser det, så då, det är liksom ett så enormt arbete att gå igenom allt det här. Jag tror att det är liksom, de resurserna finns helt enkelt inte. Och det är ju jättebeklagligt, men jag tror att vi måste också ha sådana processer att när man skapar nya lagar, att det ges i det skedet tillräckligt med resurser så att man då kan vara säker på att där inte finns något fel. Och här är ju nog den här brådskan som kommer emot. Och om jag tänker på alla de lagar som vi har stiftat under det senaste halvåret till exempel, så är det enbart brådskande lagar, och det har varit enbart brådskande coronalagar egentligen. Och här har det varit väldigt viktigt att få de här lagarna godkända så fort som möjligt. Och det är också mänskliga misstag naturligtvis kan förekomma här. Men att därför just det skulle det vara så viktigt att fast det då har gått igenom, att man också efter det kan kontrollera att hur är det egentligen. Och är det så att man hittar där i den efterkontrollen då någonting som är allvarligt, så då måste man rätta till det på det sätt som då hör till, så att säga. Att är det bara en teknisk ändring eller behöver man faktiskt göra större liksom förändringar, att en helt ny lag, att det måste godkännas liksom på nytt. Mm.
Så är det. Och just när det då finns en bestämmelse om det här i grundlagen 79 paragraf 4 moment, så är det egentligen en grundlagsfråga hur lagarnas två språkpersoner stiftas. Och det betyder att det borde man på något vis ge då, när Sandra talar om resurser, man borde just säga, ta det där då också utifrån ett resursperspektiv och se till att riksdagen får framför sig sådana språkpersoner som är granskade enligt alla konstens regler. Det vill säga det skulle behöva då ske en tilläggsresursering av den funktionen vid statsrådskansli som det nu har varit fråga om. Men också förstås av språkundervisningen för de lagberedarna som bär det sista ansvaret över den här lagstiftningen. Så att där är åtminstone en sak som man kunde framföra som argument.
Ja, jag har en alldeles konkret och enkel fråga. Varför är de svenska laggranskarna färre än de finska laggranskarna? För det är de.
Det är samma mängd lagar ju, ja. Per definition.
Det är en bra fråga. Det är en mycket bra fråga. Det har jag inget svar på. Men det värsta är, om det stämmer som sades i Spotlight igår kväll, att även finskspråkiga lagtexter inte granskas alla gånger. Att det är på grund av brådskan som man också låter bli att granska det. Så det är lite katastrofalt egentligen för båda språken. Så att här finns tydligen ett resurshål som borde täppas till.
Hela lagberedningsprocessen har ju kritiserats med jämna mellanrum. Mm.
Sandra, absolut, här håller jag också helt med just när det gäller den här lagstiftningsprocessen. Som sagt, vi har sett de senaste åren att den här tiden för lagberedningsarbete så blir allt kortare. Och det här, det är stora, jättestora paket som ska klämmas in med våld och godkännas på väldigt kort tid. Och vi har tyckt på vård- och landskapsreformen är ett bra exempel på det också. Och här ser jag det helt samma synvinkel, att om vi har då färre svenskspråkiga än finskspråkiga som ska gå igenom det, men arbetsmängden är ändå den samma, så kanske det handlar just om den här kanske lite dolda attityden eller okunskapen kring det här att svenska är ändå det där andrahandsspråket eller kommer i andra hand och ska inte prioriteras lika högt. Och det här ser jag som allvarligt och tycker att det här är inte okej, och det här borde nog definitivt lyftas upp och diskuteras mer. Men överhuvudtaget, de här resurserna, att hur tillförlitliga de facto är då våra lagar? Är det faktiskt det som vi som lagstiftare har avsett? Är det som sen står i lagen också? Mm. Att därför så är det här hela lagstiftningsarbetet, så upplever jag i alla fall att det borde inte få vara föremål för en sån här 100-meterslopp, utan det handlar snarare om en mycket, mycket längre pass. Så alltså det måste få ta tid. En bra lag så tar tid att utarbeta.
Men Sandra Bergqvist, det här, vad skulle du säga, du som av den här diskussionsrundan här, den enda som sitter i riksdagen, hur skulle du bedöma riksdagen, om du ser på helheten, skulle riksdagen tycka att det här är ett problem som är tillräckligt stort för att riksdagen skulle gå till ta något initiativ att det här måste bli bättre? Eller är det bara att man skulle rycka på axlarna och säga att ja, det är egentligen fel, men det är nu som det?
Det här, kanske lite den här attityden är så att vi ser problemen, men innehållet i lagen så ska ändå vara det viktigaste. Att man ser det där, och samtidigt vet vi att det finns alltid begränsade resurser till allting. Vi vet att det finns många områden i samhället som skulle behöva mera resurser, och det är naturligtvis en avvägningsfråga i sista hand, att vart ska vi sätta de här resurserna. Men oavsett så tycker jag att det är ett allvarligt problem, absolut.
Mm. Och vi ska inte glömma att det också, lagstiftningen sker under påflåsande av medier, journalister och en otålig allmänhet som ju vill att det ska komma något besked, och som inte heller tycker om riksdagen såsar, som man heter det. Så det finns ju förväntningar att ni ska leverera också beslut.
Ja, och sen är det att i och med att det är en väldigt etablerad bestämmelse, väldigt sådär klart etablerad bestämmelse i grundlagen att skriften ska publiceras både på finska och svenska, så då måste det betyda någonting, och den som då på något vis rycker på axlarna och tycker att det är oviktigt, så har nog fel utifrån en sån principiell poäng som grundlagen företräder.
Just så. Vi får sätta vårt hopp på justitieminister Anna-Maja Henriksson. Hon kunde inte delta här idag. Vi har sökt henne, men hon hade inte tid att vara med i slaget efter 12. Vi sätter punkt här och hoppas att det blir likvärdiga lagversioner för all framtid efter detta nu. Tack så mycket Markus Oksi, professor i offentlig rätt. Tack så mycket Sandra Bergqvist från riksdagen SFP, och tack Pekka Palmgren från Yle Spotlight för att ni var med och diskuterade det här. Tack. Stefan Windiger heter jag. Vi hörs igen. Hej då.